Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu kör vi igång med den sista vändan av vår stand-up-turné Vesslan och Benne. Det är jag och den otroligt roliga Anton Magnusson som kommer till Sundsvall nu på tisdag, den 25 september. Sen kör vi Stockholm, Malmö, Karlstad och Göteborg också. Sen är det finito. Sista chansen nu alltså. Biljetterna är på väg att ta slut på några ställen, men skynda nu och boka på specialisterna.se för det kommer att bli askul. Jag har en massa andra gig inbokade också, så kolla in datum och länkar på gardenfors.blogspot.com. Och ni får jättegärna bidra med en dollar eller lite mer på patreon.com/arkivsamtal. Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Då säger vi hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Jonathan Unge.
Hejsan.
Podcastare, komiker och lite allt möjligt.
Ja, just det.
Mm.
Ekvadör, hur som heter det?
Ekvadör.
Estradör. Estradör. Vad är det?
Ekvador. Estradör, det är när man... jag tror det är när man uppträder live.
Jaha.
Ja, estradpoet är väl en poet då som liksom kör sin poesi inför publik, tror jag.
Då är estradör.
Mm, det är någon som pratar. Jag vet inte riktigt vad en estrad är.
Jag tror också en estradör kan sjunga.
Det är möjligt. En scenartist kanske en estradör.
Ja, ja.
Idag så fortsätter vi den här lilla streaken av Arkivsamtals temaavsnitt. Vi ska prata om judisk kultur.
Populärkultur.
Judisk populärkultur. Vi smalnar av ämnet lite.
Mm.
Vi ska ta upp lite favoriter. Kanske problematisera själva begreppet judisk populärkultur. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi ska kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Väldrycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Väldrycken. Jag också tar en tidig väldrycken. Jag är ganska så kallat ölasugen.
Yeah.
Det är måndag kväll. Vi har varit och kört stand-up på Leroy's Gold.
Yeah.
Jag har fått in mig en öl och en kava redan.
Fick du den kavan, kunde du byta den mot en av de ölbiljetterna?
Jag fick en ölbiljett, växte in med en öl. Sen var ölbiljetterna slut. Så då sa bränningen, jag kan köpa en öl åt dig. Då sa jag, vet du vad, jag tar ett glas kava istället. Om inte det är mycket, mycket dyrare.
Det är det väl.
Han sa, du får det i alla fall. Men nu kommer här alternativen i väldrycken.
Mm.
Då har vi vitt vin av märket Jean Bichet.
Vad är det för druva?
Det vet jag inte.
Mm. Det, vet du om det är torrt eller sött?
Nej, men det kan bli... Vi har ett återkommande inslag i den här podden.
Mm.
Europas sämsta cliffhanger.
sämsta cliffhanger.
Vi ska ta reda på ifall Jean Bichet, om det är torrt eller sött. Kan du se det på flaskan liksom? Eller är det bara, måste vi googla det?
Jag tror så här, om jag ser att det är så här, att jag tror till exempel att det är väldigt sällan som så här Chardonnay eller vad det heter, att det är väldigt sällan sött.
Så då skulle tyskt vin är ofta sött.
Ja, så
men det
här
är något franskt då.
Ja.
Nu kommer fler alternativ. Vi har den tyska yoghurtdrycken Ayran.
Är den tysk?
Nej, oj, turkisk.
Ja.
Jag sa fel. Vi har Fanta Grape från Japan.
Jaha.
Den danska drycken Faxekondi.
Den är jag lite sugen på av ren nyfikenhet. För den är så himla populär i Danmark.
Ja, jag tror kondi står för kondition. Så det är nog någon liksom sportdryckssmak, tror jag. Men den är poppis. Jag drack den som barn när jag samlade på läsketiketter. Mm. För att få en Faxekondi-etikett. Den har jag fått av en lyssnare som... jag kan kolla upp namnet i pausen.
Mm.
Om det, det kanske är schysst.
Är du en sån person som tycker om Dr. Pepper?
Nej.
Det är bra.
Den här jänkasmaken. Sassafras, sassaparil.
Ja, det är verkligen det.
Naturens eget växt... gift. Alltså det är ett insektsdödande medel som vissa växter liksom har.
Men det ingår i den? Är det som är smaken?
Nej, det är det som är smaken. Det finns i vissa rötter och växter och sådär, den här smaken.
Jaha, jag trodde smaken skulle vara en sorts oerhört dålig körsbär.
Ja, det är mycket amerikansk körsbär som smakar lite som samma sak, men jag tror det den smaken är en liksom, den är förknippad med mycket root beer och sånt där från USA.
Så Dr. Pepper är en sorts root beer?
Så långt är jag inte beredd att sträcka mig.
Mm.
Men jag tror den har smak av den här insektsmedlet. Naturens egen insektsmedel som finns i vissa rötter. Mm. Och därför finns mycket root beer också.
Mm.
Som även där jänka då har den smaken.
Mm.
Det
kan.
Ja, jag har ett specialintresse för läsk.
Mm.
Sen har vi Suntory Hortai Fruit Punch, en japansk, jag tror det är en Chohai.
Det är en Chohai.
Nej, en Chohai ball. Det är då
en drink.
Det är med en alkoläsk kan man säga.
Hur stark?
Den här är nog inte så jättestark. Den är nog runt 4%.
Mm.
Vi har Fanta Zero. Mm. Le Diable Rouge, en 50% absint dryck.
Okay.
Det står absint på den men så är inte
50%.
Så.
Det är tufft.
Det är coolt.
Ja.
Sen har vi Hermanito Sprit 37,5%.
Vad är det för dig?
Det vet jag inte. Jag fick den av min flickvän. Hon hade varit utomlands någonstans. Mallorca tror jag den kommer från.
Är den klar?
Kommer inte ihåg.
Okay.
Kan vara röd, men det kan också vara den andra som var röd. Alltså genomskinlig. Den är inte opak.
Mm.
Den är liksom genomskinlig, men den kan vara färgad. Mm. Sen har vi då Karo, det är en hel liters burk öl, 4,5 styrka. Energidrycken Rambo, som jag fick av Adam Hilario.
Du dricker alla de läsker du samlar på?
Inte alla.
Nej.
Samlar. Det är många som skänker det till väl i drycken för att de vill att vi ska dricka såna grejer.
Vad heter den där läsken som alla i södern dricker?
I amerikanska södern?
Ja, som typ sponsrar NASCAR. Som heter typ... den ser ut som att den ska smaka typ som 7-Up. Eller Sprite.
Tänker du på Mountain Dew?
Ja.
Mm.
Har du smakat den?
Ja, många gånger. Den innehåller också koffein.
Ja. Den är lite som en energidryck.
Ja, det är lite ovanligt att Sprite och 7-Up och sånt innehåller koffein.
Ja.
Det är svårt att maskera den lite beska koffeinsmaken. Det gör man ju ofta med liksom de här lite starkare smakerna av Coca-Cola och sånt där. Stark och stark, men det är lite mer kryddigt. Men den har då koffein i sig. Den har kommit till Sverige också, Mountain Dew.
Är den supersöt?
Den är väl ungefär som Sprite, kanske lite sötare. Mm. Men inte så jättestor skillnad.
Får jag fråga en fråga till?
Mm.
Har du smakat cream soda?
Ja, absolut.
Den är ju fruktansvärt söt.
Den är jättesöt. Jag tycker den är nästan lite för söt för min smak till och med.
Jag tycker nästan att den är så söt så att man kan liksom inte kalla den för söt längre. Nej, alltså, tänker... det blir fånigt att säga att den här är för söt. Jo, att man fattar men... att det är, liksom det som är grejen med det.
Ja, och det är mer att den är jättesöt än att för cream, tänk man på grädde.
Ja.
Man tänker kanske till och med vaniljkräm eller sånt. Men det är ju mer att det bara är jävligt söt.
Ja.
Och på tal om vanilj så har vi Vanilla Coke. Vi har öl, Zubr öl. Vi har en kopia av spriten Fireball. Saranac Root Beer. Red Bull i smakerna kiwi, tropical och apelsin och cola.
Herregud, vad du har grejer.
Det har jag. Sen har vi häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan igen, vilken så kallad corporate rebranding.
Okay.
Och vänta, jag har en grej som jag har glömt också. Bohemia regentöl. Och för tråkman sa nej, så här, vatten.
Okej, okay. Det kommer jag inte ta.
Nej.
Ska jag säga vad jag vill ha?
Ja.
Okej, så här är det. Ett, jag vill avgöra huruvida vinet är sött eller torrt. Och då det behöver jag inte så mycket. Det räcker bara med en liten fingerborg.
Okej.
Sen så vill jag ha någon sorts öl. Jag kommer inte specificera, för jag kommer inte ihåg.
Det är Zubr eller Bohemia Regent.
Ja, den tar jag. Och så vill jag be att få en shot av Fireball-kopian.
Oj, en trio.
Ja.
Triss.
Ja.
I dryck. Trio med Bumba. Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Väldrycken. Och vi ska även rycka av skynket från en av Europas många cliffhangers. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna kända från omåttligt populära inslaget Väldrycken. Jag vet inte om jag sa att jag tog en Zubr Premium. Jag var ju ölasugen. Så jag tog det. Och du är tillbaks med en Triss. Och du ska även rycka av skynket från en av Europas många cliffhangers. Är vinet torrt eller inte?
Har tidigare personer gjort detta?
Nej.
Nej.
Inte just det här som du gör nu. Här smakar Jonathan på vinet.
Det var inte helt lätt.
Nej, var det ett mellanting?
Jag skulle säga att det är torrt men väldigt fruktigt.
Låter rätt gott.
Ja, det var gott.
Och sen så har du även fått ölen med det ganska roliga namnet Bohemia Regent.
Det är ett tjeckiskt öl.
Ja, nu, jag tänker på att en bohem kan ju inte vara regent, men bönen är också en geografisk plats. Så att det är väl det de syftar på. Hur var Fireball-kopien?
Ja, den var smak exakt som Fireball.
Och jag dricker en Zubr, som sagt. Och medan jag hämtar dryckerna så kollar du min bokhylla.
Ja.
Och kom in lite på veckans tema. Judisk populärkultur.
Ja, jag tog upp DC och...
Stålmannen.
Ja, är det du som har berättat det för mig? Eller har jag tagit reda på det av egen på egen hand?
Jag tror att inte jag har berättat för dig.
Ja, den är ritad av en jude.
Det är två judar.
Två till och med.
Joe Shuster och Jerry Siegel.
Uh-huh.
Jag har läst en tjock biografi om de två som heter Superboys. Som jag kan rekommendera till alla. En väldigt bra och spännande biografi. Men de var då flyktingar. Kommer inte ihåg om de själva flydde, alltså kom till New York som barn, eller om deras föräldrar flydde från andra världskriget. Det var ju Östeuropa, Centraleuropa.
Ja.
Alltså judiska familjer då som flydde.
För Stålmannen är en 50-talsserie, eller?
Jag kommer inte ihåg exakt vilket år den skapades, men jag skulle nog säga att den var som störst på 50-talet. Den är nog tidigare än så. Kanske 40-talet eller något sånt där. Jag har dåligt sifferminne, men de var ju båda väldigt judiska. Alltså så här, judisk uppväxt.
Liksom. Yeah.
Det känns som, det är ju på ett sätt lite essensen i judisk populärkultur. Liksom europeiska judar som kommer till New York och skapar liksom populärkultur där. Det är ju också då liksom stand-up comedy är ju också väldigt förknippat med både New York City och med judar.
Och film, fast då kanske mer Kalifornien då.
Ja, det är mer Hollywood.
Yeah. Ja. Woody Allen då.
Ja, han är ju en ståuppkomiker från New York med judisk bakgrund också. Men, och han spelar väl in sina flesta filmer i New York också. Alltså jag tror inte han filmar väl inte så mycket i LA. Eller
gör han det? Jag tror inte det. Han har någon, jag kommer ihåg att jag sett någon av hans liksom tidigare filmer. Mm. Då han spelar väl sig själv som vanligt. Mm. Och spelar någon sorts liksom... han skriver liksom komedi för tv-serier typ.
En tidig Woody Allen-film där han spelar...
Han spelar en kille som skriver manus åt typ SNL eller något sånt här.
Det minns jag inte faktiskt om jag har sett.
Och så åker han till Kalifornien för en av hans kompisar åkte dit och säger att han måste åka till Hollywood. Mm. Och så får man följa honom när han är på någon sorts Hollywood-fest där.
Det är inte den som heter någonting i stil med kändisliv.
Men jag kommer inte ihåg vad den heter.
Jag har nog sett en sån där han är liksom, som utspelar sig i Hollywood.
För han är liksom i något så här klassiskt hus i Hollywood. Mm. Med utsikt över, jag har ingen aning, The Valley eller något sånt där. Och så är det jättemycket kändisar där.
Hollywood Hills kanske. Är något troligt. Mm.
Och sen så går han, ska han gå ut och så är det en person som är jättesvettig och typ helt desperat som tar upp en telefon, ringer och säger och ringer till sin guru för att han har glömt bort sitt mantra.
Mm. Mm. Det är det ditt starkaste Woody Allen minne. Men det var bara apropå Woody Allen och Hollywood.
Ja.
Men är du
det starkaste Woody Allen minne är när han spelar, tror jag, en spermie. Och han är så himla liksom självmedveten och orolig för hur det ska gå. Och sånt.
Är det i filmen allt du någonsin velat veta om sex men varit för rädd för att fråga om?
Det låter rimligt.
Mm.
Jag tror också det där han går in i en butik och köper massa porrtidningar.
Mm.
Men liksom, över dem så lägger han typ The New Yorker eller liksom litterära tidskrifter. Och så går han fram till kassan och sen då självklart då så vet expediten inte vad just porrtidningarna kostar, så han skriker högt i lokalen till sin kollega vad liksom big boobies eller något sånt där eller liksom anal girl kostar.
Mm.
Och så är det som att han tar dem och sen går han förbi en kvinna som tittar snett på honom och så typ tutar han på hennes tutte.
Mm.
Ja, okej.
Jag tycker Woody Allen är extremt ojämn.
Ja.
Han har gjort väldigt mycket. Han gör i stort sett en film om året och har pratat om 70-talet. Men det känns ju rätt så typiskt att vi kommer in på Woody Allen tidigt i... Om man ska prata om judisk populärkultur så är han lite klischébilden för hela den grejen.
När du sa att vi skulle tala om det här så tänkte jag att jag skulle kolla upp det så jag hade någonting att säga.
Mm.
Nu orkar jag inte göra mer än en googling. Mm. Men jag googlade då på judisk populärkultur.
Mm.
Det kom inte fram så himla mycket.
Nej.
Inte när man googlade på svenska, judisk populärkultur.
Men, just det.
Men precis som du sa, när man säger judisk populärkultur, man menar egentligen bara amerikansk då.
Och kanske framförallt New York och Hollywood, ja just det.
Men jag fick inte kolla på, jag tänkte om jag skulle kunna komma på någon svensk judisk populärkultur. Kom inte på något.
Ja, det är väl du och Aron Flam.
Ruben och Salamander.
Ja, vi... Och ja, du hävdade vid något tillfälle att du var Malmös mest kända jude.
Ja.
Men en googling visade att det var...
Ja, det var, vad heter han? Benny Singer.
Beppe Singer.
Ja, Beppe var han.
Som är barnprogramledare.
Precis, och du kollade upp det. Ja, han var helt, han var fyra gånger så känd som jag.
Enligt Google Battle.
Ja.
Alltså man,
ja.
Så att det finns ju liksom... Men det är inte...
Ja. Men han är inte känd som... Vad är det han gör för någonting? Han har gjort järnkontoret.
Ja, det har han nog. Men jag skulle nog säga kanske att men det är väl på senare tid att det kommit en viss falang inom stand-up och poddar som har lite som pratar lite om om sitt judiska arv.
Ja, men de var ju inte mer grundade det. Alltså det är på inget sätt så att stand-up-scenen i Sverige är en judisk scen.
Nej, men samtidigt så kan man ju... Man kan ju ändå ta en populärkulturellt fenomen och springa liksom.
Ja.
Det, man behöver inte ha grundat själva genren för att det ska vara... alltså judisk litteratur, där är ju inte kravet att judarna ska ha grundat genren litteratur.
Nej, det är väl inte. Men jag kan tycka att det är lite så här fult på något sätt med om man som jude kommer in i liksom den svenska stand-up-scenen.
Mm.
För den är på inget sätt uppbyggd av några judiska. Eller för det är lite. Var inte några brunnar, han är inte en judisk halvägare som ägde hälften.
Jo, alltså det var väl en jude som var med och tog stand-upen till Sverige. Vad hette han?
Typ, han hette också Benny.
Jag kommer faktiskt inte ihåg vad han hette. Han är pappa till...
Goldfinger, typ.
Något liknande. Men han är pappa till de rappande syskonen. Alltså, dels Mofeta.
Mm-hmm.
Och...
judiska rappare.
Ja, det är ju inte helt ovanligt. Alltså Beastie Boys till exempel.
Ja, just det.
Är ju judiska rappare som var kända rätt tidigt.
De skapade nästan rappen.
De var tidiga, kan vi säga.
Jag såg en dokumentärfilm om rap.
Mm.
Och den gjorde ganska klart att ett så kommer ha rappen sitt ursprung i diskon.
Ja, det nu vässar du den här historien.
Jag vässar absolut inte.
de rappade på vissa disco-beats.
DJ Hollywood, är det ett namn du känner till?
Jag tror jag har sett samma dokumentär som du har sett. Ja. Det fanns någon snubbe som heter DJ Hollywood.
Ja, mm. Precis. Så ett, vi vet att det kommer från discon. Och sen så var det också frågor om han, som jag inte kommer vad man heter, men som jag tror typ var manager för Run DMC.
Mm, var det,
som är svinrik.
Var det Def Jam?
Ja, som sålde. Var blev han rik på att han sålde på hörlurar till Apple?
Ja,
vad heter han?
Jaha, alltså du, var det Jimmy Iovine?
Nej.
Dr. Dre och Jimmy Iovine. Det finns en dokumentär på Netflix som heter The Defiant Ones, eller The Defiant, jag vet inte hur det uttalas. Men som handlar mycket om Beats by Dre, de här hörlurarna då.
Ja, men de hade ett företag tillsammans.
Mm, men det här var Jimmy Iovine och, Dr. Dre.
Är han vit?
Han är vit, ja.
Ja, men jag menar hans kollega.
Som är Dr. Dre då?
Nej, som var manager för Run DMC.
Ja, men du tänker på Russell Simmons.
Yes,
han sålde inga hörlurar till...
Då hade jag fel där.
Okay, ja.
Men det ändrar ju ingenting.
Ja, men Russell Simmons i alla fall.
Ja.
Också, han försvann lite i MeToo.
Ja, han fick lite skit. Ja. Det kan man.
Och det var väl, alltså så här, jag funderar lite på det med Woody Allen. Inte för att han var inte så jävla aktuell i MeToo.
Nej.
Men han har ju haft lite snuskanklagelser mot sig i olika sammanhang.
Han har klarat sig väldigt bra, tycker jag.
Trots snuskanklagelser.
Ja, både han och så här Roman Polanski. Och,
ja, Roman Polanski har jag fått intrycket av att han har... Alltså jag har inte fullt insatt i vad någon av dem har gjort.
Nej.
Men jag har ändå fått intrycket av att Roman Polanski har gjort värre grejer. Att det finns mer...
Woody Allen?
Mm.
Som blev ihop med sitt eget barn?
Det var väl... Alltså har du läst på om det många? Är du insatt i det?
Nej.
För jag har fått intrycket av att det var så att... Okej, okay, att snuskigt... Snuskiga saker har Woody Allen gjort.
Ja.
Men kanske inte jätteolagliga, eller om man liksom ska ta bort alla lager av moralism och sådär, så jättefarliga grejer.
Men det, alltså det känns så här, osnyggt att bli ihop med sitt eget barn.
Ja, det var ju det var ju lite äckligt.
Ja.
Kan man ju säga. Men äckligt är ju också, det kan man ju, det är ju högst subjektivt vad man tycker äckligt. Det var väl så att han, det var ju inte hans eget barn, men det var ju så att han
Var han juridiskt hennes far? Nej.
Men det var så här, han dejtade en kvinna, var tillsammans med en kvinna.
Vad heter hon nu igen?
Var det inte hon som spelar i Annie Hall?
Ja, men det är inte det jag
Mia Farrow.
Ja, Mia Farrow. Mm.
Och Mia Farrow hade de var tillsammans. Barn. Hon har massa barn. Många.
Och den tidens Angelina Jolie.
Ja visst. Ja. Och de bodde inte ihop. Men han var ju då ihop med henne. Och kanske var lite som en pappa för hennes adoptivbarn.
Ja.
Man, något av en styvfarsa.
Ja.
Och sen så blev han ihop med en av hennes adoptivdöttrar.
Ja.
Son Li, son någonting. Något asiatiskt. Och hon var väl över 20 när de blev ihop, tror jag. Ja,
får jag hoppas.
Och det är ju...
Nej, olagligt är det ju inte.
Nej.
Nej.
Och sen så är det ju upp till var och en att tycka, är det äckligt? Lite kanske. Tycker jag personligen, men vem är jag att säga att jag tycker någonting äckligt?
Jo, men du...
Som när båda, när alla är vill och är vuxna.
Ja, ja.
Jo. Där tycker jag liksom... Och, men sen så har han blivit anklagad då för att ha utnyttjat någon av, något annat barn, va?
Ja, alltså, det kände jag till. Men det är mycket mer att han har gjort. För jag vet att några så här Hollywood-skådespelare har tagit avstånd för honom. Men jag tänker ändå så här lite på deras förhållande. Att shit vad de måste tycka att det är ett bra förhållande. Om man är liksom med... Att man ändå så här orkar gå med. Gå igenom hur mycket jobbigt det kommer bli.
Mm.
Att ha det förhållandet. Ja. Man måste vara himla kär.
Ja, för att berätta
för
ihop,
sin mamma och att man blivit ihop med sin pappa.
Ja, förmodligen.
Ja.
Och jo, men det är säkert, de är så, har säkert varit kär i varandra länge. För de är fortfarande tillsammans och de har varit ihop sedan urminnes tider. Men Roman Polanski är väl lite mer så här, det var en 13-årig tjej och jag är inte på det helt på det klara hur jag tror inte hon ville heller.
Nej.
Lite smutsigare där tycker jag än två vuxna människor som vill.
Ja.
Men jag är inte fullt insatt i någon av fallen liksom.
Nej.
Varken vad Woody Allen blev anklagad för.
Du vill det. Du tänker inte döma någon.
Jag är ingen domstol. Men jag har inte orkat sätta mig in. Och jag säger Woody Allen.
Och det är också en grej. Och helt riktigt. Jag ska inte döma någon. Du har helt rätt i det. Man ska inte hålla på och gå omkring och döma. För det är ändå speciellt hur att han ändå låg med en 13-åring.
Polanski.
Ja.
Mm.
För jag tänker på, jag gick förbi Österreal idag.
Mm.
Det är min gamla liksom, gymnasieskola.
Mm.
Och då är det folk mellan 16 och 19.
Mm.
Och det slog mig av vilka, liksom, de ser inte kloka ut. Alltså de är fortfarande inte växt färdigt. Alltså det är verkligen, att de är verkligen barn liksom. Jag vet att man inte kände sig som barn när man var i den åldern. Men man ser ju ut som ett.
Ja, det vet många som gör det.
Yeah.
Jag tycker också det kan se konstigt ut med folk som är... Att om man tänker så här, fan det är lagligt att ligga med den här personen.
Yeah.
Det ser ju ut som att det är ett barn. det är konstigt. Men är du ett Woody Allen-fan?
Min far var ett jättestort Woody Allen-fan. Så han visar liksom alla...
Är han död?
Han är... Nej, lever.
Men han är inte längre ett Woody Allen-fan?
Ja, men han har liksom bara ingen inverkan på mig.
Okej, okay, ja.
Det är snarare så. Så han visar liksom alla de här... vad fan heter den? Heter den Bananarama eller någonting? När han åker till en bananrepublik och gör revolution.
Ja, den heter inte Bananas.
Vad heter den? Bananas heter den kanske.
Kanske heter det, ja.
De, och så den där då... Vad sa den hette? Hur det är med sex?
Någonting i stil med.
Ja.
Allt du någonsin velat veta om sex men varit för rädd för att fråga om.
Ja, och sen så Annie Hall och sådana saker. Och sen så var jag blev ganska hooked på Woody Allen. Och såg... så mycket som jag orkade, försökte liksom följa med någon när han liksom gjorde de här liksom Bullets Over Broadway och vad fan heter den här filmen som han gjorde med han som spelade Henry den åttonde i The Tudors, en som liksom där han liksom plötsligt inte var Woody Allen längre utan bara var en vanlig regissör. Jag tror under Scarlett Johansson var med också.
Jag hänger inte med, men Scarlett Johansson, tänker du på Match Point?
Ja.
Mm.
Men hon kanske inte var med då. Hon kanske var med den andra.
Jo, hon var med i Matchpoint. Scarlett Johansson. Ja.
Hon var också med en andra som heter Barcelona någonting.
Vicky Cristina Barcelona.
Ja.
Det är inte helt hundra på att hon är med. Men hon är med i fler Woody Allen-filmer.
Ja.
Hon är med i några, men jag tror inte hon var med i Vicky Cristina Barcelona.
Han
hon var med i någon som handlar om en trollkar.
Jaha. Men sen var, på något sätt där så, och efter att han höll på med Matchpoint och han gjorde riktiga filmer så orkade jag inte hänga med längre.
Okej, okay, vad var det du gillade? Vad var det du kallade för filmer som inte var riktiga filmer?
Ja, men, alltså, han gjorde ju, nu gjorde han riktiga filmer. Jag menar, förr så gjorde han liksom bara Woody Allen-filmer. Alltså,
jaha,
så i princip alla var ungefär likadana. Liksom.
Mm.
Det handlade om Woody Allen. Woody Allen spelade huvudrollen. Han var på något sätt en nervig judisk komiker i New York. Och sen så spann man runt det liksom.
Ja, har du sett den filmen Whatever Works? Där, Woody Allen har då skrivit och regisserat, men Larry David spelar huvudrollen.
Nej, och jag har inte heller sett den filmen där, vet jag, Kenneth Branagh, han som var ihop med Emma Thompson som blev känd för att han gjorde nya versioner av Shakespeare-pjäser och filmatiserade dem.
Mm.
Han spelade också... han gjorde också en engelsk version av Mankell. Mankells olika...
Mm. Nej, jag är dåligt insatt i brittisk underhållning.
Men han gör i alla fall... Jag tror både han och Larry David har spelat Woody Allen i Woody Allen-filmer.
Mm. Jag tror att Whatever Works var tänkt för någon annan skadis än Larry David från början, men den skadisen dog.
Ja.
Och då la han det manuset på is tills då han liksom kom på, ah, men för fan Larry David, när han upptäckte honom så kunde han tänka att han kan spela den här rollen.
Ja.
Men det, jag vill ju liksom komma in. Larry David är nog min största idol. Inte bara inom judisk populärkultur utan kanske av på det stora hela.
Yeah.
Det finns några serietecknare som jag kanske liksom håller minst lika högt eller lika högt.
Av judiska konstnärer. För du snackade, kom ihåg, om någon som hade gjort typ all musik till alla 80-tals
Shukulevi. Shukulevi har gjort mycket tecknad filmmusik. Det är en Israel som har flyttat till USA, tror jag. Men och honom är stort fan av, men liksom kanske inom comedy och tecknade serier har jag ju mer liksom förebilder på något sätt.
Yeah.
Men och som självbiografisk serietecknare så finns det vissa ganska många liksom galjonsfigurer där, eller liksom förgrundsgestalter var judar, om man säger så här, men Alan Kominsky Crumb, Harvey P. Carr och,
men var Crumb jude?
Nej, han är katolik.
Yeah.
Men han är gift med en judisk kvinna som heter Alan Kominsky.
Okay.
Och numera Crumb, Alan Kominsky Crumb.
Jaha, så du gillar egentligen mest hans frus grejer?
Nej, jag gillar Crumb mer.
Ja.
Två av mina favoritserietecknare är Robert Crumb och Joe Matt. Båda har tecknat mycket självbiografiska serier, men de två är katoliker.
Ja.
Och jag skulle säga att det finns en parallell mellan...
Det finns det absolut. Jag har hört att...
katolsk kultur och judisk kultur, vad är det du menar?
Ja, mm. Jag har hört att katoliker och judar,
mm,
om de ska gå i analys...
Mm.
Alltså psykoanalys, så måste de ha en judisk eller en katolsk terapeut.
Mm. Jo, men jag tror att när man läst mycket liksom självbiografisk underhållning av både judar och katoliker, så tycker jag också att man ser någonting gemensamt där. Och det här blev kanske lite fördomsfullt då, men det är mycket skuld inblandat.
Ja.
Att det är så att man växer upp med väldigt mycket skuldkänslor. Det tror jag är ett gemensamt drag inom de kulturerna.
Ja, men jag tycker det är intressant, för att den judiska skulden,
mm,
den fattar jag inte riktigt var den kommer ifrån.
Nej, alltså, inte jag eller.
Antagligen så kommer den från förintelsen till exempel.
Ja, men fanns det inte innan dess? Alltså, jag är mest konsumerat populärkultur efter förintelsen.
Ja, för all populärkultur nästan kommer, judisk populärkultur kommer efter förintelsen.
Mm.
Och då liksom, underläst Maus till exempel.
Ja, det var, jag tänkte ju komma in på Art Spiegelman, om man då ska säga dem. Jag skulle säga Alan Kominsky-Crumb, Harvey Pekar och Art Spiegelman. Ja. Liksom tre judiska serietecknare som också hållit på mycket med självbiografi.
Ja.
Och, jo, men absolut.
För som jag upplever judisk skuld så är liksom ett, att man inte så här... Att man måste studera och sådana saker, göra saker för familjen självklart. Men, men framförallt är liksom att man ska göra saker för att man ska ge liksom långfingret åt Hitler.
Mm.
Att han inte ska liksom vinna.
Det har jag inte tänkt på, den aspekten.
Men en katolsk skuld snarare kommer ut, den känns mycket, mycket mer religiös. Alltså att det har att göra med synd.
Och helvete, rädslan för att brinna i helvetet.
Ja, så. Att de har liksom gått så här katolska skolor och sådana saker. Där de har fått det liksom inpräntat.
Mm.
Så att, jag håller med om att båda har, att det är väldigt mycket skuld. Men de kommer liksom från olika håll, tror jag.
Ja. Jo, men det här liksom judisk mossa-grejen, jiddisch mamma-grejen. Ja. Att man ska göra sin mamma stolt och... Det känns som det är en gammal tradition som fanns innan förintelsen. Jag är inte säker på det här, som jag har dålig koll på riktigt gammal. Men om till exempel Kafka.
Ja.
Det var väl innan förintelsen.
Ja, det var det.
Han höll på.
Ja.
Och det känns som det, han jobbar ju jättemycket med skuldkänslor.
Ja, han var ju... Jag läste en bok som heter, vad fan heter den? Sommaren 1913 eller någonting. Den vidundliga sommaren 1913. Det är skitbra, som jag rekommenderar jättemycket.
Vem har skrivit den?
Ingen aning.
Och vad handlar den om?
Det handlar liksom om... författaren har liksom tagit... har liksom läst brev och sådana saker från massa... jättekända personer. Och allt handlar om... om deras liv 1913. Mm. Så det följer liksom...
Och var utspelar den sig?
Allt utspelar sig i Europa. Mm. På olika ställen i Europa. Mm. Men folk man följer är till exempel Kafka, Tito, Lenin, Stalin, Hitler. Och liksom massa...
Och det är dokumentärt, allting är sant, det är ingen fiktion.
Nej, allt är dokumentärt. Och bland annat så bodde liksom... jag tror att det var Tito, Hitler och så ytterligare någon person bodde liksom i samma kvarter 1913 liksom. De måste liksom i princip ha gått förbi varandra.
Okej.
Och så är det jättemycket Freud och sådana saker också. Mycket, mycket Picasso och Dalí och sådana saker.
Mm.
Den är svinbra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
En rolig grej med den är, om du kommer bort här, men det har ändå med judisk populärkultur att göra.
I viss mån, det var väl minst en jude inblandat, Kafka då?
Ja,
och här Hitler kommer... kanske.
Ja, precis.
Det vet man.
Och här kommer vi till en svensk, alltså Isak Grünewald.
Konstnären.
Konstnären. Som är ju väldigt aktad här.
Aktad var?
I Sverige.
Ja, alltså...
Man får väl säga.
Ja, jo, i en kanske lite äldre generation. Alltså om vi idag när vi uppträdde på Leroy's Gold.
Ja, och det är bara stor applåd för Isak Grünewald.
Ja, det skulle vara tre pass som visste vem det var, ska jag gissa bara. Okay. Och två av dem var
han hade, men okej, okay, han hade haft tufft på stand-up-scenen.
Mm.
Men på ABF-huset han har gjort succé.
Kanske.
Ja. Där i alla fall publicerar de liksom texter från ett brev från en väldigt liksom känd gallerist i Tyskland som hade liksom blivit typ förälskad i Grünewald.
Mm.
Men alla liksom kommentarer är att Isaac Grünewald är svindålig.
Va?
Ja.
Alltså från galleristen?
Nej, från författaren.
Va?
Ja.
Alltså vilket land kommer författaren ifrån?
Vem det?
Men författaren författaren tycker att det är lite konsensus att han är dålig liksom.
Ja, att han är, det är liksom inget...
Ungefär som svenska journalister är överens om att Takida är ett dåligt band.
Exakt.
Så tar han för givet att alla vet ju att Grünewald är dålig.
Ja!
Okej.
Okay. Ja.
Intressant.
Ja. Att han är så himla usel. Men det är som att det är pinsamt. Att de även då tyckte det var pinsamt. Ja. Och nu så tycker alla att det är uselt. Och att det är bara vi som tycker att han är bra.
Alltså jag skulle inte säga att jag tycker Isaac
Grünewald är bra.
Jag tycker inte han är bra.
Tycker inte han är bra?
Nej.
Jag tycker inte Isaac Grünewald är bra.
Nej.
Ja, det var lite konstigt sagt.
Varför det? Jag tycker inte...
Vad är det du inte gillar? Gult.
Jag tycker inte gult är en jättebra färg i målad konst.
Men vad är det du gillar? Det är jättesnyggt.
Jag tycker inte det tilltar inte mig estetiskt.
Och knäppt du blev nu.
För att jag inte tycker Isaac Grünewald är så. Jag visste inte att det var så stort Isaac Grünewald. Alltså jag tycker... Men jag tycker det är ganska fult faktiskt.
Nu håller du på att larva det.
Nej, men alltså...
Det var också i den förra gången vi spelade in. Som då det inte blev av för att det blev fel. Och jag sa att jag trodde på ett liv efter döden. Så sa du att jag bara gjorde mig själv lite... Vad var det du kallade det?
Du försökte vara flippig.
Ja, precis. Och det är exakt det du håller på med nu.
Nej.
Jo, du håller på att flippa bara för flippandets skull.
Nej, men...
Jag har varit med om en sån här situation tidigare. Det var när Liv Strömqvist sa att Beatles var dåliga.
Ja, jag tycker Beatles är okej. Okay. De har gjort en del bra låtar.
Ja.
Men dåliga är lite okej.
Ja.
De är överskattade, absolut.
Det kan man säga om allt.
Ja, men det finns ju så mycket annan populärmusik i den genren som jag tycker är bättre. Men okej, okay. jag tycker inte de är dåliga. Jag tycker, Isaac Grünewalds stil tilltalar mig inte. Jag tycker inte det är vackert.
Men du tycker ju bara inte om den... Du tycker inte om han Sigrid Hjertén heller.
Nej, jag hatar Sigrid Hjertén.
Okej, okay, men du bara gillar det bara inte stilen.
Nej. Det är väl dock, det.
Jag tror att du älskade Sigrid Hjertén.
Nej, jag tycker det är ganska... Grünewald. Det är ful... En ful stil.
Ja, men liksom. Då kan jag... Okej, okay, det får vi stå ut med.
Jag gillar... ja, men det är intressant med... Men det kan ju vara... när det blir liksom konsensus att ett visst populärkulturellt fenomen är dåligt.
Ja.
Jag tänkte på en scen i filmen Top Secret.
En till.
Zucker, Zucker och Abrahams. Jag håller mig till temat judisk populärkultur.
Zucker, Zucker och Abrahams. J.J. Abrams.
Nej. Det är två bröder som båda heter Zucker i efternamn.
Ja.
Och deras kompis som heter Abrahams i efternamn.
Är det J.J. Abrams?
Nej, det tror jag verkligen inte. Alltså, de är kända för filmer som Nakna pistolen.
Ja! Åh, gud vad jag älskade den när jag var liten.
De är jättebra. Och liksom Police Squad och...
Ja. Är det samma?
Det är samma. Och Top Secret är en av deras filmer de har gjort.
Var det de som också gjorde... Tittar vi flyger?
Ja.
Ja. Fan vad bra de är.
Ja, de är några av mina favoriter liksom. Ja. Riktigt bra grejer. Sen så splittrades de lite.
Ja.
Jag tror en av dem eller två var inblandade i Hot Shots höjderna. Där tyckte jag de tappade lite.
Det är med Charlie Sheen.
Mm.
Och pappa Sheen.
Var det så? Jag har inte bara koll
för
på
det
väl, pappa
Sheen. Du ska föreställa att det ska vara en Vietnamfilm, eller hur? Det är ett skämt. De driver med Vietnamfilmer, eller hur?
Alltså jag tänker ju att det är väldigt mycket en Top Gun-parodi. Alltså,
men de är i Vietnam, vet du det?
Det är säkert en parodi på många olika filmer.
Kommer du att de är på en båt?
Jag har knappt sett den. Alltså,
okay, så passerar de varandra. Och så nickar Charlie Sheen mot... Pappa Sheen, som spelar huvudrollen i Apocalypse
Martin
Now.
Sheen,
Martin Sheen. som spelade huvudrollen i Apocalypse Now. Och då Charlie Sheen som gjorde Plutonen.
Jag har dålig koll. Jag tycker liksom det de har gjort tillsammans är svinbra. Alltså Zucker och Zucker Abrams.
Ja, inte Charlie Sheen och Papa Sheen.
Nej.
Som gjorde några avsnitt av Two and a Half Men.
Nej, jag gillar inte Two and a Half Men.
Nej.
Men där i då Top Secret, om du inte har sett den och du gillar Zucker och Zucker Abrams, då borde du se den.
Ja.
Jätterolig film. Det var, alltså, du är uppvuxen också på 80- och 90-talet.
Stämmer.
Och du minns ju säkert den här grejen att man hade några få VHS-kassetter med liksom vissa filmer man kollar om och om igen.
När min pappa skilde sig så när det var liksom pappas vecka så hade vi att välja på Sällskapsresan 1.
Mm. Väldigt vanlig sån film.
Ja, Punchline.
Oh, den stand-up-filmen.
Ja, med Sally Fields och Tom Hanks.
Ja.
Bra film.
Ja, jag såg den nu när jag började med stand-up. Ja. Liksom ganska nyligen. Ja. Den höll måttet.
Ja. Mm. Amakord av Fellini. Och Sjunde inseglet.
Okej.
Okay. Så de fyra filmerna har jag sett säkert 100 gånger.
Jo, men så var det för vår generation att det fanns ett antal VHS-band som man bara körde. Liksom.
Ja.
Men det låter som att det var mer din pappa då som spelade in dem. Men
nej, alla de var köpta.
Aha.
Ja.
För det här var inspelade filmer tror jag vi hade.
Ja.
Men Top Secret av Zucker Zucker Abrahams var en av de filmerna. Så den har jag sett liksom 100 gånger kanske. Men där var det ett skämt som då är liksom en trop inom komedi. En återkommande liksom mönster. En kliché kan man också kalla det.
Ja.
Att det är så att man ska utsätta någon för tortyr. Och tortyren är ett populärkulturellt fenomen.
Ja, ja. Som i... Vad fan heter den? Bruce Willis-filmen. Det är Bruce Willis-filmen när han ska bli torterad. Så säger han... Skulle kan säga att jag ska tortera dig. Och säger han, play me some rap. Det var på den tiden som rap fortfarande anses vara dåligt.
Ja. Och det är återkommande. Jag tror det är Family Guy när de kör en ganska avancerad version av den tropen. De säger så här, vi ska tortera det genom att visa alla avsnitt av Monty Pythons flygande cirkus.
Ja.
Och inte bara de få sketcherna som är bra på riktigt och har blivit klassiker.
Ja.
För det är ju så att liksom, det är några få Monty Python-sketcher som har blivit klassiker som är bra på riktigt. Men om man försöker se allt så är det mördande tråkigt.
Ja.
Men i den här då, i Top Secret så har de det skämtet, det är liksom den, det är Östeuropa någonstans och liksom de ska tortera någon och de säger så här, men han vägrar att prata, vi har försökt allt, vi har torterat honom men han vägrar att ge oss informationen vi behöver. Så frågar de så här, have you shown him the Leroy Neiman paintings?
Okej. Okay. Alltså gjorda av honom eller på honom?
Men det är då konstnären Leroy Neiman. Han var stor på 80-talet.
Jaha, jag trodde att du menade Nimoy. Förlåt. Alltså
vem?
Han som spelar Spock.
Jaha, nej. Det...
Förlåt.
Nej, men jag känner inte heller till Leroy Neiman.
Nej.
Men det var tydligen en go-to-referens på 80-talet.
Han alla vittar gjort... hur usla... Det är inte han som gör de här konstiga streckgubbarna.
Nej, tänker du på... Keith Haring.
Ja, färdigglada... som streckgubbar.
Nej, du tänker nog på Keith Haring.
Men Leroy Neiman, det är fult.
Sådär, ska jag säga. Du tänker på Milk Energy bland annat reklamen.
Jag tänker på allt han har gjort. Jag tycker det är skitfult. Gud vad skönt. Det känns som att jag är back in business efter den här Isak Grünwald debaklet.
Jag skulle säga att Keith Haring uppskattar hans konst mer än Isak Grünwald.
Jag skulle hellre pissa mig i ansiktet än kolla på en Keith Haring.
Okej. Okay.
Det är så jävla fult, dumt är det. Ful färger också. Det är grundfärger.
Märker du hur mycket du njuter av att pissa på gitarr?
Du vet att, jag vet det för jag, min flickvän som också är tecknare som du.
Ja, Nanna Johansson.
Mm. Hon kan inte stå i och titta ut från mitt... mitt fönster i min lägenhet. Mm. För att om hon gör det så kommer hon att hennes ögon liksom se E.ON-loggan som är högst upp på en av byggnaderna där.
Mm.
Och hon står inte ut med det för att hon hatar grundfärger.
Grundfärgerna i allmänhet?
Hon tycker grundfärgerna i allmänhet är så fruktansvärt fult. Det fulaste de vet är liksom Windows-loggan.
Nej, det är ju rätt fult. Men jag fan, men du pekade på det när jag var i din lägenhet och jag höll med om att det såg fruktansvärt fult ut. Och det är stört. Men Leroy Neiman, han var idag, om du har sett någon av Rocky-filmerna, jag tror det är Rocky 4, som har ju väldigt mycket så här 80-talssymboler.
Jag ska erkänna att jag bara sett första.
Okej, okay, men där, jag tror den avslutas med en Leroy Neiman-tavla liksom.
Fy fan.
Men nu, du har inte sett Leroy Neiman. Du bara vet att det är fult nu. Du hakar på liksom Takida-känslan att det är så här konsensus att det är dåligt.
Jag har sett. Det ser svinäckligt ut. Det är så himla dumt och fult. Hur fan kunde han bli populär?
Men i den filmen så har de då liksom ett skämt att Leroy Neiman är så dålig att det är tortyr.
Ja.
Och de frågar så här, har du visat honom Leroy Neiman-tavlorna? Han säger nej, vi får inte bryta mot Genève-konventionens regler.
Bra.
Men på den svenska översättningen på den VHS-kassetten så står det, då har de bytt ut Leroy Neiman med modern konst. Har du visat honom, har du tagit fram modern konst? Att modern konst i allmänhet var ansett att vara så fult. Det kändes för ganska mossig översättare som så här, ögat mitt i pannan som Picasso-skit, vill du ha det? Åk till Paris. Nej, men det är ju ganska mycket när man, det var ju inte min tanke liksom att komma in på judisk populärkultur när jag skulle ta upp en Zucker Abrahams film, alltså när bara, det var bara en referens, men det är ju rätt mycket populärkultur som är gjort av judar.
Du som ändå är rappare, du gissar också att du tycker om musik.
Ja.
Hur är det liksom med den judiska inblandningen inom musiken? Man snackar liksom alltid om komedi och film och litteratur.
Ja.
Men musiken finns ju också. Jag kommer ihåg att jag såg en gång gick på den judiska filmfestivalen.
Mm.
Och då var det en film som handlade om vad fan heter den låten? Strange Fruit, heter den det?
Nej.
Vadå nej?
Jag vet inte vad det är för låt.
Som handlar om... fan kallas de? Vad kallas det för någonting igen? När man hängde liksom svarta personer utan rättegång i södern.
Mm, det kommer inte ihåg vad det kallades.
Nej.
Taskigt.
Ja, precis. Och du skrev en sång som heter Strange Fruit.
Mm, mm.
Har du aldrig hört den?
Jag kanske känner igen den om jag hör den. Men...
Okej, okay. Den är svinbra i alla fall.
Mm.
Som då var liksom en av de, liksom, en av de viktigaste låtarna i medborgarrättskampen. Och då gjordes det en väldigt stor grej av att det var ett judiskt par som skrev den låten.
Mm.
Lite klassisk judisk grej.
Ja, jag såg en dokumentär som handlade om att det var judar som har skrivit ganska många av de mest populära julsångerna i USA.
Ja.
Alltså, jag tror White Christmas och Rudolf med röda mulen. Och...
Ja, men det presenteras det då som ett litet fuck you då, eller? Alltså, sitter ni och sjunger på judelåtar?
Jag minns det ju bara för att jag var firade jul med min mamma då, som nu är ihop med en goj som heter Greger.
Himla gojnamn.
Ja, och liksom vi kollade lite på så här, vad ska vi kolla på tv? Så var det en dokumentär på SVT och min mamma då, när hon fick reda på att det var judar som har skrivit många, då sa hon, jag har egentligen alltid älskat julmusik.
Vilken klassiker då det är. För tror jag så här, just den grejen tror jag är med i hur många så här komediserier och filmer som helst.
Mm-hmm.
Att det är någon som sitter med sin judiska mamma och kollar på film och liksom i eftertexterna liksom, trycker till dem i armbågen och kollar liksom att best boyen var jude eller producenten var jude.
Exakt så är min mamma. Men Men jag har ju mer haft en sån motvillig inställning till judisk populärkultur.
Ja.
För jag är mest, jag tyckte det här med liksom traditioner och religion och liksom hela judendomen är ganska mycket trams. Så jag har liksom sagt så här, men jag är inte intresserad av det här och jag gillar liksom inte specifikt judisk populärkultur.
Jaha, det där är för du inte tycker om Isaac Grünewald.
Nej, det, för det finns ju väldigt många andra judar jag gillar.
Okay.
Men jag blev intervjuad, jag kommer ihåg när jag liksom i viss mån breakade som serietecknare.
Ja.
Det kanske var i och med Simons 120 dagar eller någon annan bok.
Men förlåt, jag uppfattar det som en himla ojudisk person på det sättet att alltså din liksom så här performance persona eller liksom vad du än är i sång eller liksom stand up att man aldrig, det har aldrig varit att du är jude.
Nej, det är, jag har inte liksom dragit fram J-kortet och rockarmen så många gånger liksom.
Nej, jag har gjort.
Det har du gjort några gånger.
Nej.
Nej, för jag har liksom, jag gillar ju inte riktigt religion. Jag gillar inte tradition och jag gillar inte liksom när man drar fram etnicitet eller det här kortet att man tillhör en viss grupp. Liksom. Jag är mer individualistisk på det sättet att jag vill så här, uppskatta mig för den jag är, mina skämt.
Men tycker du inte om skämt som, man vet ju hur asiatiska bilkörare är. De kör så långsamt.
Jo, jag gillar ju, jag tycker alltså rasism är ju kittlande. Jag skrattar åt när det blir överdrivet rasistiskt. Alltså så här, när någon kommer upp och är så här ohämmat rasistiskt. Det blir roligt. Peter Wahlbeck eller någon. Liksom. Eller antisemitisk. Varför det nu räknas som en annan form av rasism.
Men verkligen, en himla avslappnad inställning till det.
Det är jättekul, för det blir någon form av chock. Man får när någon bara går upp och är rasistisk. Så jag gillar det, men och jag har ju skämtat om judendomen. Och det var kanske först då jag började prata lite mer om min judiska bakgrund när jag började med stand-up. För att det passade så bra på något sätt. Alltså, det fanns ju många skämt man kunde dra om judendomen och förintelsen och nazister och sånt där, ur den vinkeln.
För jag tror, jag har läst en av dina serier.
Mm.
Och jag har för mig, du får rätta mig, att det typ inte nämndes alls något om judendomen där.
Vilken bok var det? Minns du vilken
är? Det är den om när en klasskompis dör.
Den är nog ganska mycket judegrejer i den faktiskt. För det handlar om att jag är omskuren vid något tillfälle. Det handlar om, vi firar till och med någon judisk högtid. Det är liksom hebreiska tecken med den boken.
Det måste ju varit full när jag läste den.
Ja, det måste det ha varit. För det är nog mest, min mest judiska roman hittills.
Det var dåligt att jag tog det exemplet.
Mm. Och det nämns kanske i en och annan bok jag gjort också.
Ja.
Men sen så var det väl så här, för att det var väl också lite så att min mossa så jättegärna ville att jag skulle liksom anamma det judiska och sådär. Och då när jag slog igenom som serietecknare, liksom, då kom jag ihåg att jag fick en intervju för frågan av då judisk krönika.
Ja.
Vad heter han? Som skulle intervjua mig. Nej, jag tror inte det är han du tror det.
Alltså, det är inte Jakubowski.
Nej. Han har varit med i Union Carbide Productions.
Ricky Neumann?
Nej, det var det inte. Men det var
Jakubowski. Är det inte?
Nej.
Han heter inte så i alla fall.
Jag har glömt vad han heter nu för tillfället. Förlåt.
Eli Gönder? Nej.
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 Du känner inte till... Alltså, Ebbot hade ett band innan som hette Union Carbide Productions.
Jag känner till Ebbot.
Okej. Okay. Det var en kille där som gjorde en intervju... Skulle göra en intervju till Judisk Krönika.
Ja.
Men tyckte så här, jag drog väl det här och sa, jag är inte så jätte liksom intresserad av judendomen.
Nej.
Men så var han så här, men gillar du inte så judisk kultur? Så här, nej. Ja, så där, jag tycker väl Woody Allen är okej.
Mm.
Till slut så blev det aldrig någon intervju, för han tyckte att jag var för negativ. Alltså så här, att jag var för ointresserad av judendomen och
judisk
kultur.
Men vad var det för jävla konstig intervju? De skulle intervjua dig.
Ja, till judisk krönika.
Men det skulle bara handla om judisk kultur. Borde inte intervjun handla bara om dig?
Det var vad jag tyckte.
Ja.
Men det tyckte inte han.
Ja.
Så det blev ingen intervju där. Och det liksom... Men det kanske beskrev lite min motvilja mot judisk kultur. Sen så var det, sen så liksom, kanske jag var tvungen att erkänna för mig själv att jättemånga av mina idoler inom populärkultur är judar. Kanske många av mina största idoler, liksom, som då Larry David, och jag älskar ju Seinfeld. Alltså tv-serien Seinfeld. Nu tycker jag kanske Jerry Seinfeld var sämre än Larry David. Alltså, så här,
ja, precis. Han borde vara tyst, tycker jag.
Du gillar inte honom alls.
Nej, men han känns så jävla... Han är väl liksom... Det kan, kanske bara som är fånig, för han är ju precis som han är i tv-serien. Han, mm. han är så fruktansvärt oskön bara.
Ja, han har sina kvaliteter. Alltså, jag tror inte att han kan ha varit så jävla kass som han gör Seinfeld tillsammans med Larry David.
Men har han varit en bra stuppare?
Ja, vissa skämt har jag gillat ändå, liksom. Men det är ganska få.
Jag kan inte förstå vad han skulle ha gjort som skulle vara så himla roligt.
Men gillar du inte tv-serien Seinfeld?
Jo, men den har inte så mycket... Alltså, det sämsta är väl när han står på scen.
Jo, men han har ju varit med och skapat den och skrivit mycket och sådär.
Är det inte bara jättemycket där, Davis?
Jo, jag tror nog att det var kanske lite så att Jerry Seinfeld plockade upp Larry Davids salang. Men jag tror inte man helt heller kan radera Jerrys roll i det.
Men det är väl mest det här, jag vet inte om jag har blivit så himla socialistisk efter att familj har drevet allt för länge. Mm. Men det är som att så fort så här, John Cleese eller Jerry Seinfeld ska liksom, gå ut och gnälla över PK-kulturen. Mm. Och jag har verkligen inget emot det. Alltså, det är som att, men det är bara när de gör det som det känns unket på något sätt.
För att de är så kända eller?
För att jag tror inte att de har varit utsatta för det.
Ja, men det tror jag nog ändå, alltså, ifall du är en väldigt etablerad komiker, då blir din konst exponerad för väldigt mycket vanligt folk. Och de hör ju säkert av sig mer, alltså ifall du har miljoner följare.
Ja, men har du miljoner följare så kan du inte ens ta in folks reaktioner, för det är för många.
Nej, men om det kommer en storm, det är klart att du...
Men har de haft en storm?
Jag vet inte, jag tror inte varken... Kanske små... De kanske bara blir sura ifall Jerry Seinfeld gör ett tweet som inte är speciellt grovt. Att han bara så här... Han har väl så här skämtat om tjockisar någon gång.
Ja,
och så
ja, okay.
Kommer den sån här liksom så här... tusentals kroppsaktivister eller någonting som är arga på honom. Och så kanske det är någon tidning som plockar upp det, någon liten så här, nu har de, och så är det någon som säger, har du sett vad den här The Guardian skriver? Och så får han reda, och så blir han trött på det. Liksom.
Jag tror okay. Men lite som jag har förstått det med liksom, kritiken mot PK-kulturen är att liksom, det är omöjligt för komiker att åka och liksom, köra stand-up på olika amerikanska universitet. För att de är så jävla PK så de kan liksom inte skratta, och istället så blir det liksom protester. Men jag har väldigt svårt att tro att Jerry Seinfeld och John Cleese åker på college-turnéer. Liksom.
Men det kan ju vara så att Jerry har uppträtt på något college eller någonting och sen kände att han inte fick lika mycket skratt som han tyckte att han förtjänade.
Yeah.
Och ja, jag förstår ju din irritation då, att de det är inte jätte, det är inte rätt, kritiken kan inte komma från rätt håll då.
Ja, jag vet inte. Men okej, du älskar Seinfeld men du hatar Isaac Grünewald.
Älskar Jerry Seinfeld mycket mycket mer. Alltså Jerry Seinfeld, om jag ska säga min topp 20 judar, yeah, inom populärkulturen, skulle nog Jerry Seinfeld vara med ändå.
Jag vet inte, jag har sett ganska lite av det heter inte Larry Suit Larry, den heter
Curb Your Enthusiasm.
Just det.
Simma lugnt Larry.
Just det.
TV-serien som Larry David gjorde efter Seinfeld, yeah, som handlar om honom själv.
Eftersom att jag är lite allergisk mot pinsamt.
Du gillar inte cringe comedy.
Jag har börjat tycka att det är jobbigare och jobbigare.
Gillar du inte The Office med Ricky Gervais?
Jag älskade det när jag var ung.
Mm.
Precis som jag tyckte om Frasier och sådana saker. Men det är som att när jag blir lite äldre så kan jag inte ta det längre.
Nähä, varför inte?
Det gör fysiskt ont i mig när, när det blir sådär pinsamt. Därför jag kan kolla på någonting på... vad heter han? Sacha Cohen, kan inte kolla
Sacha Baron Cohen.
Ja.
Ja, då fick vi också nämna ännu en judisk, ja, populär komiker.
Ja. Jag har sett liksom några klipp liksom från den här, vad heter den?
Who is America?
Ja, Who is America. Mm. Men det gör för ont i mig liksom.
Aha. För att du tycker det blir för dålig stämning och
det blir dålig stämning i mitt rum.
Mm.
Alltså även om jag ser den själv klarar jag inte av att se det.
Men du skrattar inte samtidigt.
Jo, jag skrattar. Jag skrattar. Så jag skrattar, sa jag.
Men det är en smärtblandad njutning.
Ja, jag vänder mig bort och skrattar. Mm. Jag tycker det är så himla, himla jobbigt. Har du sett... Okay. Men jag skulle säga en grej, att det finns en himla rolig... Det som jag tycker bäst om av det lilla jag har sett
av
Larry Suit Larry.
Vänta, nu måste vi bena upp vad du kallar det här för, först och främst. Larry Suit Larry.
Ja, det är det där knullspelet som man har spelat.
Leisure Suit Larry.
Leisure Suit Larry.
Ja, okej, okay. Men du menar Simma Lugnt Larry, ja. Eller Curb?
Ja, men jag kommer inte ihåg detta.
Larry Suit Larry.
Är det där när han är hemma hos någon och han ser... liksom världens barn naken och så är det en liten pojke, ja, och han har en lilla stor kuk, och att han, när han träffar på honom nästa gång, ger honom en komplimang för sitt barns kukstorlek, och så blir det självklart då cringe-igt.
Ja.
Och så efteråt, så när han berättar för folk vad han har gjort, och då bara, men så varför gjorde du det? Och så gör han den här, jag tog en chans.
Jag tog en risk.
Och så i en annan podd som jag hör på, så säger de att det är liksom, att det är så här grunden för komedi.
Att man tar en risk.
Ja, när man berättar ett skämt. Mm. Att du har, egentligen har du ingen aning om. Du vet inte om det är kul. Nej. Två, du vet inte om det är liksom, om det är ibland vet du inte ens om det är vulgärt liksom. Men man tar liksom en risk.
Ja, det kan vara det. Jag borde svara på alla de här frågorna man fått, om det där drevet och skämt om.
Jag tog en risk.
Varför gjorde du det? Jag tog en risk.
Ja, det misslyckades. Men
jag tog en risk. Mm. Något mer du vill tillägga om judisk populärkultur, eller ska vi börja runda av det här kalaset?
Okay, vi har snackat lite om... Jo, bara en grej. Att är det inte ofta så att man upptäcker att den personen som man gillar i populärkultur är visar sig vara jude?
Det händer ibland. Men är det, säg något exempel när det har hänt dig. Jag tänkte på en grej som är, när till exempel... Jag tyckte liksom en av de bästa låttexterna jag någonsin hört, jag trodde jag var Johnny Cash-fan, och det var ganska mycket baserat på låten A Boy Named Sue.
Okej, okay. Ja, just det. Vet du, är det den han spöar till farsa?
Ja.
Vet du att det finns en till film när han blir sen tillåt när han blir spöad av sin farsa?
Nej, det visste jag inte. Men jag vet att jag kollade upp liksom... För jag tyckte, fan vilken bra text. Men den var skriven då av Shel Silverstein, som är en jude.
Det låter judiskt.
Och men han var en country-sångare, som även är barnboksförfattare. Ser väldigt läskig ut. Googla honom gärna. Det finns skämt om honom i... Känner du till The Diary of a Wimpy Kid?
Nej.
Det är liksom lite hybrid mellan barnbok och tecknarserie, som är extremt populär i... Min brorsas barn läser dem. Jag tror säkert att din dotter skulle känna till vad det är för någonting. Det är den generationens liksom stora amerikanska... Men de skämtar om Shel Silverstein, fast under ett fingerat namn. Att det är någon som får en barnbok då, och sen författaren ser så läskig ut som man blir rädd för honom. För när jag pratade med min brorsa om Shel Silverstein, så sa de så här, men det låter som han, barnboksförfattaren som vi läste om i den här boken.
Va? Det är för jävla bok. Har de gjort en så här liksom... Alltså det är styrmerteckning på honom. Det ser ut som en sån här klassisk läskig jude.
Han ser ut som en gorilla nästan. Okay. Alltså Shel Silverstein. Han ser väldigt läskig ut. Och det var väl då ett skämt. Om man läser en barnbok och sen får man se författaren. Och så ser han ut som en farlig gorilla. Men där var ett sånt liksom exempel på att det var så här, fan vilken bra text. Och så kollade jag upp det. Så här, men då, det var inte... det var en jude som hade skrivit det. Men har du...
Nej, men jag kommer inte på några bra exempel nu. Men det senaste exemplet var skämtrapparen Little Dicky.
Mm.
Det hade man kanske kunnat räkna ut att han var jude i för sig.
Ja.
Alltså, är inte klassiska skämtet, vad händer om en jude med stånd går in i en vägg?
Aj, min näsa.
Ja, han bryter näsan,
ja. Jo, men Little Dicky, men det är ju nästan så att av amerikaner, alltså i New York är ju så här typ 20% judar eller någonting.
Ja. Yeah.
Och de flesta, alltså det är nästan så att hälften av alla vita i New York är judar. För det finns ju liksom mexikaner, asiater och svarta också.
Jag kommer ihåg första gången jag var i New York så åkte jag taxi genom Brooklyn.
Ja.
Och så passerade vi någon av de här Borough Heights eller vad fan de heter.
Alltså du tänker Williamsburg eller?
Ja, precis.
Där bor mycket judar. Alltså ortodoxa.
Ja, såhär chassider liksom. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här: det är för mycket. Alltså, det är lite för mycket in your face.
Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Jonathan Unge.
Fullbordat samtal.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.